Kristi kropp. Det är ju en bild som används i Romarbrevet 12 och i Första Korinthierbrevet 12. Och här åsyftas en faktisk församling på en ort som kommer samman och där olika uppgifter kommer ut till uttryck i gudstjänsten och i församlingsarbetet, andliga nådegåvor. Här är uppgifter som Gud ger de troende och genom vilka dessa betjänar varandra. Så vi ser att Kristi kropp, det begreppet används både universellt och lokalt. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Kolosserbrevet 1 och 18. Kolosserbrevet 2, vers 18 och 19. Från honom får hela kroppen en tillväxt i Gud ger. Stöd och sammanhållen som den är av sina ledare och senor. Kolosserbrevet 1 och 24. Det som fattas av Kristus lidandet uppfyller jag för hans kropp. I mitt liv för hans kropp som är församlingen. Och sen har vi då Romarbrevet 12, vers 4 och 5. Liksom vi en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Låt oss se på ett annat bibelställe som talar om församlings höghet. Så vi går till Första Timoteus brev kapitel 3 och vers 15. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som är den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Talar aposteln om församlingen i himlen? Eller en faktisk jordisk församling med gudstjänster och möten och kyrkstämmer och kyrkkaffe. Låt oss se vad han talar om i sammanhanget. Han börjar i vers 15 genom att säga: men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Som är den levande Guds församling. Sanningens pelare och grundval. Här talar han om sina resor. Och om den Guds församling som den unge prästen Timoteus betjänade. Var då någonstans? Jo, i Efesus. Han talar om sina resor. I versen innan hade han sagt. Detta skriver jag, alltså vers 14 där i kapitel 3. Detta skriver till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Alltså till dig, Timoteus, i Efesos församlingen. Han visste inte om man kunde komma. Och därför om man inte kom så ville han att den unge Timoteus skulle veta om hur det skulle gå till i den levande Gudens församling. Så vad talar han om här? Talar han om något abstrakt, universellt? Nej, han talar om en konkret församling i Efesus. Och han kallar den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Så ger han i då kapitel 3-6 i Första Timoteus. Så ger han då en hel rad råd om hur man ska förhålla sig till olika grupper där. Villolärare, kapitel 4, vers 1-7. Sig själv, 8-16. Äldre, kapitel 5, vers 1-2. Änkor, kapitel 5, 3-16. Präster eller äldste, kapitel 5, vers 17-20. Och herrar och slavar, kapitel 6, vers 1-2. Det är alltså väldigt konkreta situationer som Timoteus skulle förhålla sig till i det som han kallar den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Så hur skulle man kunna ställa sig avvisande till eller uttrycka sig nedvärderande om en grupp människor i Efesus som en präst som Timoteus är satt att betjäna? Vad är det man ställer sig till, avvisande till då? Jo, till den levande Gudens församling. Församlingen är, säger han faktiskt, den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det är det som håller uppe sanningen. I Efesierbrevet 2:20-22, där läser vi: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Men genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir ni också uppbyggda till en Guds boning genom anden. Men är det inte Bibeln som är sanningens pelare och grundval? Här står det faktiskt att församlingen är sanningens pelare och grundval. Just det. Bibeln är sann. Guds ord är sant. Och detta ord har Gud gett sin församling. När hon håller fast vid det, när hon håller fast vid Bibeln, då blir hon sanningens pelare och grundval. Församlingen i Efesus hade problem. Stora problem. Men aposteln skriver att den ändå är sanningens pelare och grundval. Så, vi kanske inte ska gå igenom det i detalj. Vi kan ju nämna några av de problem. Jag har skrivit upp några texter här. 1 Timoteus 5:24. Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andra synder kommer först senare i dagen. Kapitel 2:16-18. Oande tomt prat ska du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tro för somliga. Kapitel 2:23-25. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att de föder strider. Kapitel 4:14-16. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Du måste själv vara på din vakt för honom. Ja, han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas då. Det är en församling som har stora bekymmer. Timoteus hade genom aposteln Paulus lärt känna Guds ords lära, och han var ju en lärjunge till Paulus. En lärjunge som hade fått sin kristendom genom sin mamma och sin mormor, som ni minns. Timoteus undervisade Guds ord rent och klart, och församlingen var därför en renlärig församling, men med problem som Timoteus skulle få hantera. Och en sån präst som håller sig till Guds ord, det är ju en präst som är värd att uppskatta, att lyda, det vill säga lyssna till hans råd och förmaningar. Vi läser i Hebreerbrevet kapitel 13:17. Lyd era ledare och rätta sig efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle ju inte vara lyckligt för er. Och så har vi 1 Thessalonikerbrevets 5:e kapitel och den 12:e versen. Vi ber er bröd att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Det är viktigt att inse att pastorn, eller prästen eller herden, med alla sina ofullkomligheter, när han predikar Guds ord rent och klart och är kallad av församlingen, att det är Gud själv som har satt honom där. Ge akt, som vi läste i Apostlagärningarna 20:28, på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling. Och Efesierbrevet, som vi varit inne på, kapitel 4:10. Han, alltså Jesus, steg ner, han är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Jesus steg upp och han gav några till herdar och lärare. Tänk på det. Det är Jesus som har gett den här herden och läraren. Anders eller vem det nu är. Det är alltså Kristus själv som ger församlingen herdar och lärare. Nu kommer vi till en svårare fråga. Hur ska man då se på det faktum att det idag finns både renläriga församlingar och församlingar som mer eller mindre förfalskar Guds ords lära? Är också en irrlärig församling en Guds församling som aposteln här talar om? Låt oss först se på hur Gud hade tänkt när det gäller församlingar. Han hade inte tänkt att det skulle finnas splittringar och uppdelningar där. Första Korinthierbrevet 1, vers 10. I vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. En rätt församling tror allt Guds ord, och därför är hon ju inte splittrad när det gäller läran. Hon kan ha olikheter när det gäller saker som Gud inte har befallt. Till exempel vad man ska äta eller dricka. Eller vilka dagar som man vill hålla heliga. Eller såna här yttre saker. Jag hänvisar här till Romarbrev 14, vers 1-6. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. Så kommer en lista på olika såna saker som man kan ha olika olika uppfattningar om, men som inte rör läran. Men när det gäller tro på Guds ord, då ska det inte finnas några olikheter i Guds församling. Det kan finnas svagheter som behöver korrigeras. Men man försvarar inte avvikelser från Guds ord. Andra Thessalonikerbrevet 3, vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte någonting med honom att göra så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Titus 3, vers 10 och 11. En villolärare ska du visa ifrån dig sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sån är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. Har då församlingar som blandar lögn och sanning samma luften, samma nycklamakt, är de också sanningens pelare och grundval? Det vi vet, det är att församlingarna som aposteln skriver till, det är församlingar som man fortfarande innesluter i brödergemenskapen eller gudstjänstgemenskapen. Han hade ännu inte börjat betrakta dem som irrläriga församlingar, även om flera av dem hade problem. Några brottades med synder, andra hade ingen ordentlig ordning med förmaning och tillrättavisning. Några hade fått inflytande från falska lärare. Men han har ändå gemenskap med dem, kyrkogemenskapen de här. Han besöker dem som en herde och lärare. Och det måste ju alltså betyda att han ännu inte har avfärdat dem som irrläriga församlingar. När han talar om församlingarna så är det församlingar som fortfarande har läran och en gemensam praxis. Han talar inte om församlingar som far vilse läromässigt. Det fanns urskiljbara, konkreta församlingar som aposteln räknar upp, flera församlingar i en vid gudstjänstgemenskap där Paulus ingår. Han reser runt och besöker de här församlingarna. Romarbrevet 16, vers 16. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er. Så det är församlingar som man kan urskilja. Det är inte bara något abstrakt. Första Korinthierbrevet 4, 17. Timoteus Mitt älskade och trofasta barn i Herren sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. 7:17 i första Korinthierbrevet. Detta föreskriver jag i alla församlingar. 11:16. Vi har inte någon sådan ed, inte heller någon av Guds församlingar. Kapitel 14, vers 33-36. Gud är inte oordningens Gud utan fridens, liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar, ska de tiga i era församlingar. Det betyder att när aposteln talar om Guds församlingar så talar han inte om irrläriga församlingar utan de som ingick i den gemenskap som församlingarna delade med varandra på grundval av tron. Vi kan inte ifrågasätta om det inte skulle finnas Guds barn också i irrläriga församlingar. Därför att som vi sa, det som gör en till ett Guds barn är ju tron på Kristus. Men Guds löften om välsignelse och den höghet och den auktoritet och den välsignelse som vi läst om idag i alla texterna, den kan ju bara tillämpas i den mån och i den grad en församling är en församling. Och en församling i den mening som Bibeln beskriver den. Och hur beskriver Bibeln församlingen? Jo, hörnstenen är Kristus och församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grundval. Och det här är ju det är svåra frågor att besvara. Hur ska man se på grupperingar som mer eller mindre avviker från hur Bibeln beskriver en församling? Vi vet ju att församlingar som håller sig till Guds ords lära kan och ska kallas Guds församlingar. Om irrläriga församlingar också kan kallas för församlingar, en Guds församling, vad är det som avgör det? Jo, det är ju endast i den mån eller i den utsträckning som Guds ord finns ibland dem. Man är inte församling för att man kallar sig församling, utan man är församling genom att vara en församling. Så församlingar som har Guds ord men avviker och lämnar tron på allt Guds ord och börjar blanda Bibelns lära med människotankar, hur långt behöver de gå innan man förlorar karaktären av att vara en församling, en Guds församling? Ja, det är ju frågor som inte vi kan besvara med säkerhet. Men, utan det enda vi ska säga är att församlingen definieras som Efesierbrevet 2, vers 19-22, som byggt på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Apostlarnas och profeternas grund, alltså Bibelns lära. Låt oss nu kort se på sändebreven till församlingarna i Mindre Asien, alltså nuvarande Turkiet. I Mindre Asien så fanns på apostelns tid 7 församlingar på 7 olika orter. Och det är egentligen till dessa som han skriver faktiskt Uppenbarelseboken. Vers 4. Från Johannes till de 7 församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. Och från de 7 andarna framför hans tron. Och vers 10. På Herrens dag kom jag anden och hörde bakom mig en stark röst. Likt en ljudet av en basun. Och den sa, skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de 7 församlingarna. I Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Johannes ser i sin syn, så ser han Kristus stående där. Mitt ibland 7 ljusstakar. I sin högra hand håller han 7 stjärnor. Och de 7 stjärnorna är församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna, det är ju de sju församlingarna. Och församlingarna i Uppenbarelseboken, det är helt vanliga församlingar. Precis som våran församling. Jesus står där mitt ibland församlingarna och granskar dem i detalj. Så ser Kristus församlingarna. Hur kan man mot bakgrund av en sån beskrivning fortfarande anse att en församling är någonting mänskligt och någonting som man lika gärna kan vara utan? Uppenbarelseboken kapitel 2 vers 1. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland ljusstakarna av guld. Här säger texten att Kristus inte bara står bland församlingarna, utan han går omkring bland församlingarna. Han är också hos oss. Jesus ger var och en av församlingarna både förmaningar och tröstord. Så ska vi börja med församlingen Efesus, kapitel 2, vers 1-7. Till Efesusförsamlingen säger han att han känner hennes gärningar. De har prövat och avvisat falska lärare. Församlingen är uthållig. Och så vers 4. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och han ber dem att vända om från sin kärlekslöshet. Annars, vers 5, om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta dig och din ljusstake från dess plats. Så församlingen är ljusstaken. Dig, det åsyftar ju ängeln, alltså församlingens ängel. Församlingen är ljusstaken. Och om de inte bättre sig så kommer Gud att ta bort ljusstaken ifrån Efesus. Gud kan ta bort sin församling från en ort om det behagar honom. Det betyder inte att människorna inte finns kvar. Men det betyder att Guds församling inte finns kvar där. Smyrna kapitel 2 vers 8-11. Församlingen lider och är fattig. Gud kommer att pröva dem. Sammanfattning. Församlingen i Pergamus. Kapitel 2, vers 12-17. Församlingen har hållit fast vid Kristi namn och inte förnekat. Och Kristus vänder sig mot dem, några där som håller sig till Nikolaiternas lära, och uppmanar dem att omvända sig. Församlingen i Thyatira. Vers 18 till vers 29. Kristus berömmer församlingen för hennes tro, hennes kärlek, hennes uthållighet. Men han vänder sig mot att de tillåter profetissan Isabel att hållas, vers 20. Men så tillägger han att de som inte har hennes lära, vers 24, inte kommer att straffas. Och så säger han, håll fast vid det du har. Församlingen i Sardes, kapitel 3, vers 1-6. Han säger att hon är död, vers 1. Men så tillägger han då i vers 2 att det ännu finns liv i henne. Hennes gärningar är dock inte fullkomliga, vers 2. Men det är några som inte har smutsat ner sina kläder, vers 4. Församlingen i Philadelphia, kapitel 3, vers 7-13. Församlingen är svag, men de håller fast i ordet. De har inte förnekat Kristi namn. Kapitel 3, vers 8. Församlingen i Laodicea, vers 14-22. Och Kristus konstaterar om Laodicea, eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Men så manar han dem också till omvändelse, vers 18-19. Jag råder dig att köpa guld som är renat till eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar till rättevisa tuktar jag, var därför ivrig och omvänd dig. Så ni märker att han ser ett problem, men han säger också att de kan omvända sig. Och till samtliga sju församlingar säger han, Kristus, den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Av allt detta som jag talat om, så ser vi att församlingarna är en angelägenhet för Kristus. Det finns inga sådana sändebrev av det här slaget till individer. Så det är till församlingar han talar. Och dessa är Guds församlingar mitt i all svaghet. Vissa hade problem med kyrkotukten, församlingen i Pergamus och Thyatira. Och i vissa församlingar så fungerar kyrko- och lärotukten, församlingen i Efesus. Vissa har problem med tron, församlingen i Laodicea och församlingen i Sardes. Och andra har inte problem med tron, församlingen i Efesus, församlingen i Pergamus och församlingen i Philadelphia. Och vissa hade problem med kärleken och gärningarna, Laodicea, Efesus och Sardes. Medan andra inte hade problem med kärleken och gärningarna, församlingen i Thyatira och församlingen i Philadelphia. Så slutsatsen när det gäller sändebreven till mindre Asien, det är att församlingar kan ha olika bekymmer, men så vitt de är Guds församling så är de en angelägenhet för Kristus. Men Gud kan också ta bort sin församling, sin ljusstake, om han så önskar. Sånt händer. Jag varnade en gång en församling för att precis detta kunde hända. Och det hände precis då. Tyvärr, detta att Gud tog bort ljusstaken, tog bort församlingen. Men Gud placerade en ny ljusstake där. Det kan han också göra. En helt ny ljusstake. Kan man då lättvindligt lämna Guds församling? Man kan göra mycket som man inte bör. Vad vi vet från de texter vi har gått igenom, det är att församlingen, hur den än organiseras, kallas Guds församling. Det är Guds församling, inte på grund av namnet, utan på grund av att Guds ord förkunnas rent och klart där och sakramenten förvaltas. Och det heter Guds församling därför att det finns människor som är pånyttfödda där. Och hur kan vi veta om det finns människor som är pånyttfödda där? Ja, därför att Guds ord förkunnas rent och klart och sakramenten förvaltas. Därför att Guds ord föder människor på nytt. Texterna visar att Gud själv vill församlingen. De visar att Kristus själv ger oss församlingar. Att Gud insätter församlingens herdar. Att Kristus rannsakar församlingar och har både beröm och förmaning att ge många av dem. Det är många i församlingen som är lemmar med varandra, och det är i församlingen som vi tjänar varandra. Och det är församlingen som är sanningens pelare och grundval. Amen.